Psalmen 366, dess fjärde vers, lyder: Du allenast känner våra behov. Du kan också nyttja våra brister till vårt bästa. Hjälp oss, Herre, att förnöja oss med din vilja. Att tacka dig också för det lilla. Amen. Avslutande mötet här i Vasas sommarmöte har nu börjat. Jag läser ur femte Mosebok, dess 32 kapitlet, versen 36 i Herren Jesu namn. Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk och förbarmar sig över sina tjänare, då han ser att det inte orkar mer, att det är ute med hög som låg. Amen. När jag har funderat på den här turen att tjäna, så har själva fienden också blandat sig i. Detta är predikan nummer 38 här på mötet. Och när ni har lyssnat till brödernas predikningar, så har hela Bibeln gått igenom ett flertal gånger. Får jag tro mina tvivel och synder förlåtna. Jag har blivit tröstad med det att Gud, om han så vill, förmår öppna sitt ord. Och med den trons bönen så går vi för att fråga om Herrens ord med ledning av denna text. Också här på mötet har vi tagit avsked, farväl. Och många har ett sådan stämning att mötet nu tar slut och man känner lite vemod och kanske till och med lite obehagligt att ge sig av. Det har varit så gott att vara här. Vi har blivit betjänade av mötesarrangörerna och vi är stort tacksamma över det, att Gud har välsignat sammankomsten. Också Moses höll ett avskedstal till sitt folk. Han hade lett sitt folk under 40 års tid. Och det förlovade landets gräns började skönjas. Och Gud hade lovat att nu kommer folket in i det förlovade landet. Men Mose fick beskedet att du kommer inte dit in. Inte därför att Moses skulle ha lett sitt folk på ett dåligt sätt, utan för att där finns en mäktig andlig bild som vi har fått förklarad för oss här på mötet redan. Men från andra sidan gränsen fick Moses beskåda det ljuvliga landet som Abraham, Isak och Jakob blivit lovat. Femte Mosebok är i sin helhet Mose avskeds tal. Där han repeterar ökenvandringens huvudsakliga skeden, hur Gud hade väglett dem och hjälpt dem också inför omöjliga situationer. Och i sin helhet under ökenvandringen i ett landskap utan vatten, bröd eller sädesfält. Vi har hört om det här på mötet, hur Gud hjälpte dem. Klippan som följde dem gav dem vatten. Och om det har aposteln skrivit att klippan var Kristus. Och från himlen föll manna som vi hörde om igår. Och det fick man samla varje dag. Moses upprepade väldigt noggrant lagens bud som han hade fått på berget Sinai. Och sedan när han hade klarat av det stycket så förändras hans tonläge. Han sjunger till slut en psalm. Som den lästa versen är en del av. Och denna avskedssång sjunger han tillsammans med Josua, Nuns son. Och i den sången tar han fram hur Gud är nåderik och god. All vetande och har omsorg om det sina. Det här är en så viktig psalm att den nämns i Uppenbarelseboken. Johannes skriver där hur de som segrat och som inte tagit odjurets tecken, hur de vid stranden av havet, vid stranden av det havet som var klart som kristall, att de där stämmer upp i en lovsång. De har Guds harpor i sina händer. Och de sjunger Mose, Guds tjänares psalm och lammets sång. Moses börjar sången med: mitt tal må droppa så som väta på er, och lyssna ni himlar och jord, hör mina ord som kommer från min mun. Är det inte ett vackert språk som den lagens man diktar? Senare i slutet av sitt tal så påminner Mose folket och säger att han har placerat en öppen dörr framför dem och ett val, att jag tar himmel och jord som mina vittnen, att jag inför er satte att välja mellan livet och döden, mellan välsignelsen och förbannelsen. Och jag ber och vädjar till er att välja livet. Vid förstone så förefaller valet enkelt. Men sådant är våra människors liv i sin helhet. Att vi hela tiden ständigt måste träffa val. Att välja välsignelsen eller förbannelsen. Är någon sak lämplig för vårt samvete eller kränker det oss? Och Paulus råder oss, Guds barn, i livets vandring och i trons tävlan. Jag råder er, bröder, att ni beflitar er att vandra så att ni inte är till fördärv för varken jude eller grek och inte Guds församling. När vi i vår vardag på arbetsplatser, i skolan, i familjekretsen, var helst en var av oss gör sin vandring, när vi där vill vandra som Guds barn, så minns vi och vill ha det i åtanke att vi inte skulle vara en stötesten eller till fördärv genom våra val. Inte inför egen rättfärdigare, inte inför de som går till vänster här i världen, de gudlösa, och inte inför Guds församling. Varför förändras Mose psalm? Det finns en viktig anledning därtill som Gud meddelade, uppenbarade för Moses här i femte Mosebok. I 18 kapitlet får Mose löftet att Gud ska låta uppstå eller väcka en profet bland hans bröder som är lik honom, som talar Herrens uppenbarelse, och honom ska ni lyssna till. Det är en uppenbarelse om Herren Jesus. Vi hörde om det första löftet om Herren Jesu födsel i fredags, vill jag minnas. Också andra löften från det gamla förbundet finns, och i själva verket i Jakobs avskedstal, när Jakob välsignar sina söner, och när han kommer till Juda så säger han att spiran ska inte tas ifrån Juda, och lagens lärare ska inte förflyttas innan hjälten kommer. Hjälten som alla folken hänger fast vid. Och så där har vi ett löfte. Vi dagens Guds barn. Och då har vi beskådat inte bara löftets folk utan också oss som är ättlingar till hedninga folken. Lyssna till honom. Det dyker upp och betonas under Jesu livs skeden. När Jesus tillsammans med tre lärjungar var på förklarings- eller uppenbarelseberget, där de fick se Herren Jesu förklaring. Alltså Petrus, Johannes och Jakob. Dessa tre fick där i också beskåda Moses och Elia som samtalade med Herren Jesus. En ganska förunderlig sak att dessa tre, Petrus, Johannes och Jakob, att de kände igen Moses och Elia. Jag kan inte förklara det, men det var åtminstone 1500 år mellan Mose död och Elia död. På den tiden fanns ingen bildlagringsteknik som vi har idag. Men här förverkligas eller sker det som vi sjunger om i en Sion-sång, att där i himlen så känner alla, eller träffar alla kära varandra och känner igen varandra trots att de aldrig skulle ha träffats här i tiden. Så stor är kärleken. Då hördes också en röst. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Den profetia som Mose fick gick alltså därmed i uppfyllelse. Och när Jesus sedan skickade ut de 72 att föra evangeliet vidare ut på missionsresor, då gav han dem en text att när ni kommer till ett hus eller en stad så ska ni säga frid vare med er. Och om de svarar med frid, gå då in och förkunna att Guds rike nu är nära, gör eller omvänd er och tro evangeliet. Tidigare i broderns predikan så trädde Guds rike väldigt tydligt fram, och hur det här på sommarmötet och i Guds barns möten alltid är. Alltid framträder och hålls framme. Evangeliet är knutet till riket. Inget som kan lösgöras ifrån Guds riket. Sedan sa Jesus: den som hör er eller lyssnar till er, hör och lyssnar till mig. Men den som försakar er, försakar den som har sänt mig, nämligen den himmelske fadern. Hur kärvänligt, så som vi sjöng i den gamla salmen, hur den gode herden låter förställa sin röst när han lockar på den vilsegångna tillbaka till Guds skara, Guds rike. Det är inte utan betydelse att man i Guds rike predikar en inbjudan in till Guds rike ifrån otrons mörker. Sommarmötet är en stor missionshändelse. En stor händelse också utifrån själva arrangemanget som många undrar över eller förundras över. Men vi ber att det inte skulle förbli bara en förundran, utan att ni skulle få höra hur Gud genom sin ande tilltalar och uppmanar att göra bättring. Om Gud så vill, så kommer imorgon eftermiddag, så kommer det här att vara ett öppet fält. Guds barn har då begett sig till sina hemorter. Måtte också då denna trakts människor söka var finns en nåderik Gud? Var finns ordet? Det goda ordet som förkunnades här, som gav löfte om syndernas förlåtelse. Jag har försökt att lyssna noga här på mötet på brödernas predikningar. Och jag har tyckt mig förnimma och uppleva att här utifrån mötesmottot har funnits en eller såna här tröstande och uppmuntrande predikningar som vi behöver i denna tid. Och som Moses uppmuntrade sitt folk. Han visste att han skulle lämna dem. Han hade gått igenom många saker tillsammans med detta folk. Väldigt snåriga och svåra saker. Till och med så att han var vred. Men det var ändå ett kärt folk. Han gick till och med så långt att han satte sin egen salighet på spel och sa till Gud att om du stryker detta folks namn ur livets bok, så stryk också mitt namn. Men Gud sa det till honom att han förbarmar sig över vem han vill. Och han är nåderik och barmhärtig till den han vill. Om själafienden har fått segrar. Och de mist sin tro, så ligger det i Guds hand att förbarma sig över dem. Och vi kan bara be Gud att han skulle förbarma sig. Oavsett vilka ord vi har, om det inte är Guds vilja, så kommer ordet inte att träffa dem. Vi får inte betunga oss själva så mycket att vi själv torkar ut och att vår tro vissnar och dör. Varför hade inte tjänarna i vår text, varför hade de ingen kraft? Om vi tänker på dagens liv och leverne. Så har det väldigt tydligt framträtt i de här vädjandena om förböner som vi har läst här och burit fram till den himmelske faderns hjärta. Troende här i livet tvingas bemöta eller drabbas av såväl ont som gott. I klagovisorna säger Jeremias så här att såväl det goda som det onda kommer från Herrens hand. Och vi behöver inte börja grubbla över det, att varför har jag fått till min del något sånt här rättfärdigt, utan att vår hjärta skulle vara fäst vid det en allenast viktiga Herren Jesus. Utöver många timliga svåra saker så har det, och det har också nämnts och talats om här på mötet. Vad är det som tynger oss mest? Nämligen det att om vi känner i, om vi har synder på vårt samvete som tynger oss som en last och börda och synd. Börda i sig behöver inte vara synd, men kan orsaka trötthet om de får tynga oss för länge. Men synd, om det skriver Hebreerbrevets författare, han som har sänt Hebreerbrevet till en församling där det fanns trötthet, där man inte längre orkade tro frimodigt och med förtröstan och tillit, utan en situation hade uppstått att man höll på att falla av ifrån tron. Så brevets författare påminner dem om, han upprepar välbekanta lärosatser från gamla förbundets skrifter. Han berättar om Abel. Går kort igenom de forna heligas livsskeden. Och vad i deras tro bestod i. Och han drar alltid den slutsatsen att de genom tron har segrat. Till och med övervunnit denna världens vrede och förföljelse. Sedan säger han att då vi har en så här stor, ett stort moln av vittnen runt omkring oss, så låt oss lägga av all synd och börda som alltid vidlåter och gör vår vandring långsam. Och låt oss med fördragsamhet springa det lopp som vi blivit satta att tävla i. Han fortsätter och håll er blick riktad på trons begynnelse och slut, Herren Jesus. Fastän han skulle ha kunnat glädja sig, så brydde han sig inte om smäleken och led. Och nu sitter han på Gudfaderns högra hand, på Guds tron. En sådan förebild har vi. En sådan frälsare. Så som vi sjöng i den begynnande salmen, öppningssalmen. Han är Guds barns egna frälsare. Som har burit vår synd och vår börda. Till och med vår smärta och vår vånda. Och han har endast ett syfte. Att han skulle få bära alla människors bördor. Och därför beflitar sig Guds barn med att anordna bönemöten som det anslås om och meddelas för alla. Och Guds barn vill föra fram detta budskap också i samtal. Fastän vi, så som Petrus vittnar om det, upplever att vi med med tysthet, stillhet och bävan berättar om vår tro och vår trosgrund, hur vi tror. Här fanns det väldigt kort och koncentrerat format i en vers, allt återgett. Här beaktades också såväl hög som låg, mindre som större. Guds ords predikan gör ingen skillnad. Den är inte riktad enbart till vuxna eller till åldringar eller barn eller ungdomar, utan den är avsedd för oss alla, samma predikan. I denna tid. Så är barnens liv och de lockelser som denna världen för fram. Dessa måste också små barn råka ut för. Och som äldre och vuxna, som mor och far, föräldrar, som tanter och farbröder och fastrar, mostrar och morbröder, så vill vi handla så som Miriam gjorde. Alltså Mose syster som vakade och såg till att inget ont skulle vederfaras den lille Moses. När vi i denna tid lever. Så har jag alldeles speciellt tänkt på det, att måtte vår vilja att höra och lyssna till Guds ord bestå. Så att vi inte skulle känna det som så att det här har jag hört förut. Jag har en egen uppfattning om trons frågor och som jag står bakom och fast vid. Inte så, utan snarare så att vi bemödar oss om, så som vi hörde igår, att vi genom att lyssna och tro, så som det står om det i Romarbrevet, att tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Och sedan betonas också mötes ordningen eller mötes praxisen väldigt tydligt. Han säger att hur kan man höra om ingen förkunnar, och hur kan det förkunnas om inte någon sänds ut? Och sedan säger han att så kommer alltså tron av predikan. Sedan har jag i min tanke och tanke haft i denna tid och egentligen så valde jag texten för att många unga familjer lever bland frestelser och prövningar. Det känns som att tron tryter. Man orkar inte riktigt tro att det är Gud som är skapare. Att det är han som skänker livet. genom brodern här för innan så hörde vi att han är också den som skickar dödsängel. Jag ger liv och död. Jag slår och jag botar, säger Gud genom Moses. Måtte vi och ni unga familjer ha, ni som får barn, tro på Gud som skapare. Följ inte denna världens och själafiendens råd. Det är Gud som ger livet. Och Gud är en så god Gud att han har lovat att bära omsorg. Så som det står i stycket vi läste. Att Herren skaffar rätt eller försvarar sitt folk. Oavsett hur de vår situation som enskilda troende är. Och här sägs också, jag vill lyfta fram er ungdomar. Vad är er kraft? Det är samma sak. Johannes skriver nämligen så här i sin epistel. Redan för 2000 år sedan så beaktade han ungdomarna och skrev så här. Jag skriver till er ynglingar. Ni är starka och ni har övervunnit det onda. Ty Guds ord består i er, hos er. Eller förblir i er. I Efesierbrevet så ger Paulus råd kring detta. Han talar om Guds krigsmundering eller utrustning som vi använder i striden. Att vi har inte en strid emot kött och blod utan mot själafienden. Och idag har vi redan nämnt dessa, denna krigsmundering. Och jag vill bara nämna trons sköld. Det är ett försvarsvapen eller redskap som vi kan lyfta. Och liksom använda för att placera frågeställningar i rätt prioritetsordning. Och sedan har vi andens svärd. Men trots detta så kan vi som Guds barn erfara det som Paulus nämner för korinterna. Där fanns många olika oredor i församlingen. Och när han skickar dit sitt andra brev, ett tröstebrev, så tröstade han också oss och gav oss följande ord. Att ni kan vara rådvilla eller rådlösa. Men hopp, utan hopp är ni inte. Utan ni har alltid det levande hoppet som tron föder. Ni kan vara ansatta när ni ställs inför sådant som till exempel nämndes i förbönerna. Men ni är inte i en återvändsgränd. Utan Herren Jesus har alltid öppnat en väg framåt och ända till målet. Och ibland träffar vi på sådant som slår oss till marken. Men trots det är vi inte fördärvade eller tillintetgjorda. Också härifrån sommarmötet i Vasa får det utgå ett gott budskap med er som lämnar området. Ett budskap som når alla åhörare, också kring mottagarna. Att här har man blivit lovad att få tro. Och också nu har vi löfte att tro synder, tvivel och frestelser förlåtna i Herren Jesu namn och blod. Fastän det skulle ha känts som så på något sätt så att mötet rinner fort förbi. Speciellt för er som är sysselsatta i arbetsuppgifter. Jag vill uppmuntra er till att tro alla synderna förlåtna. Genom media har vi goda förbindelser. Men det personliga budskapet är alltid effektivast och bäst. Jag ska berätta om min svärfar eller svärmor. Eller svärfars sätt att berätta möteshälsningar för en äldre syster som låg på sin sjukbädd. Han sa Guds frid och sedan sa han att på mötet så gavs det löfte om att man får tro, och sedan välsignade han sin syster. Vi för de här hälsningarna framåt. Synderna är förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn. Amen.